Svärdets makt av Wilbur Smith, översatt av Eva Massetti Nissen, inläst av Mitcho Batalov för Saga. Dimman täckte havet och dämpade all färg, allt ljud. Den böljade och sjöd i och med att den första morgonbrisens virvlar strömmade in mot land. Trålaren låg i dimman 5 kilometer från land, alldeles där de väldiga svallen ur havens djup, så rika på livsgivande plankton, mötte de stilla kustvattnen i en linje av mörkare grönt. Lothar de la Rey stod i styrhytten och lutade sig mot rodret medan han spejade ut i dimman. Han älskade de här tysta minuterna av laddad väntan i gryningen. Han kunde känna susningen i blodet. Den jägarens lust som hållit honom vid liv oräkneliga gånger förut. Ett gift lika starkt som opium eller sprit. Han tänkte tillbaka och mindes den där milda rosa gryningen som smög sig över Magersfonteinbergen medan han låg vid skyttegravarnas värn och väntade på att Highland-infanteriets män skulle dyka upp ur mörkret och med svängande kiltar och fladdrande mössband komma marscherande mot deras väntande mausergevär. Och han rös vid minnet. Det hade varit 100-tals gryningar sedan dess, då han som nu väntat på att slå till mot villebrådet. Lurviga Kalahari-lejon, skabbiga gamla bufflar med hornprydda huvuden. Kloka grå elefanter med skrynklig hud och dyrbara tänder av långt elfenben. Men nu var villebrådet mindre än någonsin förut, och ändå genom sin talrikhet lika väldigt som havet det kom ur. Hans tankar avbröts när pojken kom gående ner för däcket från kabyssen. Han var barfota och hans ben var långa och bruna och starka. Han var nästan lika lång som en vuxen man som var tvungen att böja sig när han klev in genom styrhytsdörren med en ångande tändmugg med kaffe i var hand. Socker? Frågade Lothar. 4 skedar, pappa. Pojken log mot honom. Dimman hade kondenserats till dagdroppar i hans långa ögonfransar och han blinkade bort dem som en sömnig katt. Det lockiga blonda håret hade av solen blekts till platina vitt, men ögonbrynen och fransarna var tjocka och svarta. De ramade in och framhävde de bärnstensgula ögonen. Mycket fisk då? Lothar korsade högerhandens fingrar i byxfickan. Det betydde otur att säga det högt. Vi behöver det, tänkte han. För att överleva behöver vi bra med fisk. 5 år tidigare hade han en gång gett efter för jägarhornets lockrop, för jaktens och vildmarkens dragningskraft. Han hade sålt ett blomstrande byggföretag för väg- och järnvägsbyggen som han med en sån möda byggt upp, lånat så mycket han kunde och satsat alltihop. Han hade känt till de gränslösa skatter som Benguela-strömmens kalla gröna vatten gömde på. Första gången han skymtat dem var under krigets sista kaotiska dagar när han hjälpt till i kampen mot de hatade engelsmännen och deras trolösa marionett, Jan Smuts, i täten för sin sydafrikanska unionen-armé. Från en hemlig förrådsbas bland de höga ökendyner som flankerade Sydatlanten hade Lothar försett de tyska ubåtar som plågade den brittiska handelsflottan med bränsle och vapen. Och medan han väntat vid oceanens rand på att ubåtarna skulle komma hade han sett havet sjuda av sin egen gränslösa rikedom. Det var bara att ta för sig. Och under åren som följde på den skamliga Versaillesfreden lade han upp sina planer medan han arbetade i dammet och hettan och sprängde sig fram genom bergen eller byggde vägar tvärs över den skimrande slätten. Han hade sparat och planerat för just denna fångst. Båtarna hade han hittat i Portugal. Sardintrålare, vanskötta och ruttna. Där hade han också hittat Da Silva, gammal och klok och kunnig i allt som rörde havet. Tillsammans hade de lagat och utrustat de 4 gamla trålarna och sedan med minimala besättningar seglat dem söderut ner längs den afrikanska kontinenten. Konservfabriken som byggts där för att